Vi ska läsa predikotexten ur Matteus 5 kapitel ur bergspredikan och vi kan höra den sittande. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Ja, rätt mycket av det som den här texten handlar om tycker vi på ett sätt är ganska självklart. Att om man ger igen för en oförrätt så tar det ju aldrig slut. Det sägs ju att det på Sicilien finns släkter som har hållit på med blodshämnd i många hundra år. I den ena släkten skjuter man någon i den andra släkten och genast måste man då skjuta någon i den första släkten. Och så håller man på århundrade efter århundrade. Och många länder har ju på samma sätt varit arvfiender till varandra. Man har ärvt en fiendskap som aldrig tar slut. Ge inte igen, det tar aldrig slut. Ja visst, det kan vi bejaka. Och det Jesus säger här är ju också detta som vi brukar uttrycka med orden vad stort sker, sker tyst. Låt inte stöta i basun för dig när du gör en god gärning. För det är ju strängt taget inget märkvärdigt att du gör en god gärning. Det hör ju livet till. Eller är det för att du är så medveten om din synd så du måste stöta i basun när du för en gång skulle göra en god gärning och hoppas att alla ska se den nu? Det är ju strängt taget därför vi önskar visa upp våra goda gärningar, därför att de är så sällsynta. Var det vardagsmat så var det ju inget att bråka om, eller hur? Ja, mycket av det Jesus säger här är ju självklarhet. Det stort sker, sker tyst. Jag vet inte hur ni har det här i Finland, men i Sverige har kristenheten drabbats av någon sorts skrävelsjuka, om ni förstår det uttrycket. Att skryta lite grann med sin fromhet. Vi ger ut nyhetsbrev och annat sånt här där segerrapporterna i fyrfärgstryck överträffar varandra. Och där man mäter den enes smörjelse och jämför med den andres andlighet. Och på något sätt mår vi inte bra av det. En del av oss som är här har vistats några dagar på folkhögskolan här borta. Vi har haft något som heter ashram. Och det är inte så konstigt som det låter. Vi har haft bibelstudier och vi har bett för varandra. Vi har lovsjungit Herren. Och nu får vi också förmånen att fira nattvard och gudstjänst tillsammans med er. Och det gläder oss. Men har du tänkt på själva fenomenet folkhögskolor? Nu när det har blivit en trend så att säga att man ska skryta över sina trosprojekt som om det var något nytt. Ja, då vill jag gärna peka på folkhögskolorna i våra länder. Och vad mycket böner det ligger bakom. Och vad mycket vånda. Och vilket risktagande för Herrens skull. Det är inget att stöta i basun för. Men det är något vi kan glädjas åt och se att detta är något som alltid har funnits ibland Guds folk. Vad stort sker, sker tyst. Och det mesta i den här texten som jag nu har läst, det kan vi bejaka och säga, ja visst, så här är det ju. Men så finns det en vers i det här. En som vi undrar mycket över. Jesus säger, var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Och genast grips vi av undran. Menar han verkligen detta? Men varför står det då på så många andra ställen i Bibeln att ingen enda är rättfärdig och ingen kan göra sig rättfärdig och av laggärningar blir inget kött rättfärdigt? Varför säger Jesus så här? Är det inte en självmotsägelse? Såna där som ateister och agnostiker älskar att leta fram i Bibeln och hålla under näsan på oss som tror. Och om Jesus inte menar vad han säger, varför säger han inte då vad han menar? Någonting måste förklaras i den här texten. Och det tänkte jag få uppehålla mig vid en liten stund, för det är ju ett intressant spörsmål här. Vi tappar ju så lätt vårt barnaskap inför bibelversar av det här slaget, då vi plötsligt får för oss igen att kristendomen är något att leva upp till. Ett krav och inte ett erbjudande. Ett hot och inte ett löfte. Nu är det ofta så här att när en bibeltext verkar svår att förstå, så lönar det sig ofta att gå till Bibelns originalspråk. Du vet, Nya testamentet har vi från början på grekiska och Gamla testamentet på hebreiska. Och inte sällan är det så här att ord i det ena språket inte har en exakt motsvarighet till ord i det andra språket. Utan när man översätter så hamnar man ibland mellan två stolar, om jag får säga det så. Därför att orden inte stämmer precis överens med varandra. Och här är det ordet fullkomlig som vi ska intressera oss för en stund. Därför att det är ett mycket intressant ord. På grekiska heter det teleios. Det betyder fullständig. Det betyder mogen. Och det betyder fullkomlig. Och teleios är ju förstås ett adjektiv, alltså en egenskap. Och bakom det ordet finns det ett substantiv. Ordet telos, som betyder mål. Inte ett målmat, utan ett sånt här mål som man springer till när man är på en löparbana. Det handlar om att nå ett mål. Det handlar inte om att Herren ställer upp för dig idag ett krav. Nu måste du vara på ett visst sätt, annars får du inte vara med. Utan perspektivet är ett lite annat. Det handlar om att hela livet är som ett maratonlopp. Och vi löper på väg mot ett målsnör. Ingen av oss vet hur långt vi har kvar. Men vi är på väg mot ett mål. Och det Herren syftar till, den fullkomlighet som det talas om i texten här, är någonting som utlovas att vi ska nå fram till när vi kommer i mål. Det är ett perspektiv som vi kan uthärda och som vi kan glädja oss åt. Och vi ska läsa några texter i skriften som ger oss det perspektivet. texter där det här ordet teleios alltså finns i grekiskan. Vi börjar med att slå upp i Apostlagärningarna i det 20:e kapitlet. Paulus befinner sig i Efesus. Han är på väg till Jerusalem med en insamlad offergåva. Och han vet med sig att han kommer att bli tillfångatagen och kanske dödad när han kommer fram. Och då säger han så här till de äldste i Efesus, där han så att säga har mellanlandat på väg till Jerusalem. Apostlagärningarna 20 och 24. Ja, vi kan börja lite tidigare i 22 versen. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Jag har bara en sak klar för mig. Jag är på väg mot ett mål. Och det är det målet som jag nu ger mig av till. Det är det jag strävar till. Att på rätt sätt vara målmedveten. Medveten om att livet är ett maratonlopp. Det gäller inte att komma först. Det är denna världens sätt att vi ska tävla med varann. Det gäller att komma i mål. Det är det allting går ut på. Och vi ska höra Paulus långt senare hur han skriver till Timoteus i det brev som de flesta tror är det sista vi har av hans hand. Det andra brevet till Timoteus. Där han sitter i fängelse och väntar att han kan bli avrättad vilken dag som helst. Andra Timoteus brevet 4 och vers 6. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Segerkransen, är det en medalj för väl utförda gärningar? Nej, nu är jag på väg in i mål, säger Paulus. Och nu ska jag få del av den faderns fullkomlighet som hela tiden har varit målet för mitt liv. Det mål som jag har löpt emot och strävat efter. Nu ska jag få vad jag så länge har längtat efter. Var ni fullkomliga som eder fader i himlen är fullkomlig. Låt er föras till målet så som fadern själv är målet. Så tror jag vi ska förstå den här versen i Bergspredikan. Låt er föras till målet så som fadern själv är målet. Ty du och jag, vi måste göras fullkomliga. Men fadern, han är fullkomlig. Det har han alltid varit. Men han är målet för våra liv. Ty Gud ska en gång bli allt i alla. Vi ska lyssna till ett annat vittnesbörd av samme Paulus i Filipperbrevets 3:e kapitel. Ty länge var det ju så här med Paulus att han trodde att han skulle lyfta sig i håret. Att han trodde att han skulle förbättra sig själv någonstans till i närheten av faderns nivå. Detta som vi kallar för laggärningar, egen rättfärdighet. Vi har många namn på det här. Samtidigt som vi ofta strävar på samma sätt som han. Kanske ibland med gråten i halsen. Vi ska läsa ett stycke ur Filipperbrevets 3:e kapitel. Var på i vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Det kommer en dag då han inser att även om han på detta sättet kan göra sig annorlunda, kan ändra sitt liv i yttre mening, så är hans hjärta oförändrat. Den här vägen leder ingen vart. Och så möter han Kristus på vägen till Damaskus och inser plötsligt: det är något helt annat som gäller än det jag trodde förut. Därför vill jag, som han nu säger, kasta det ifrån mig. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt: kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Vi läste nyss episteln ur Johannes första brev. Den som inte älskar känner inte Gud, säger Johannes. Ja, om jag upptäcker att jag inte älskar, ska jag säga usch över mig själv? Nej, säger Johannes. Du måste säga: det här beror på att jag inte känner Gud. Och det är då som vi går till Herren och säger: Herre, lär mig att känna dig på ett djupare sätt än förut. För när Herren ger oss hjälp till det, då väcks kärleken i vårt inre. Då får vi del av hans fullkomlighet och blir hans avbilder, återspeglar hans härlighet. Kristendomen kan egentligen sammanfattas i en enda mening, om du vill: den man älskar blir man lik. Den man älskar blir man lik. Och om du tycker: jag är ännu inte så där värst lik Herren, då måste du säga till Herren: hjälp mig att lära känna dig mer. Och det säger Paulus: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt, ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Tro inte att jag redan har blivit fullkomlig, säger Paulus i 12:e versen. Och i 15:e versen så säger han: det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och vi undrar: vad menar han? I 12:e versen är han inte fullkomlig och i 15:e versen är han fullkomlig. Blev han när han skrev 14:e versen, eller vad var det som hände? Nej, det är inte så. Utan här möter vi det här ordet teleios igen: fullkomlig. Fullkomligheten som erbjuds oss i detta livet, det är att vara på väg. Vi kommer att nå ett mål så småningom. Och då blir fullkomligheten ett avslutat, ett färdigt, ett moget kapitel i våra liv. Det är det inte ännu. Men vi är på väg. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Vi är på väg. Vi håller på att lära känna Kristus. Och ju mer den kännedomen väcks till liv inom oss, desto mer förvandlas våra liv. Och när vi får se honom sådan han är, då kommer vi att bli honom lika, försäkrar Johannes i sitt första brev. Så enkelt är det. När vi får se honom sådan han är. Nu är det så märkligt med Jesus att det står om honom att han fullkomnades under sitt liv på jorden. Och det är en tanke som vi möter på flera ställen i Hebreerbrevet. Vi ska läsa två texter där. Andra kapitlet och tionde versen i Hebreerbrevet. Där sägs det så här om Jesus. Ty när han, för vilken och genom vilken allt är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Jesus blev fullkomnad. Han som aldrig bröt mot faderns vilja. Det här är lite av en gåta för oss. Vi kan inte säga att vi förstår det så värst bra. Men han ville föra oss till fullkomning och var därför tvungen att leva samma sorts liv som vi, gå igenom samma svårigheter som vi, så att säga gå före och bana en väg. Trons hövding och fullkomnare talas det senare om i Hebreerbrevet. Och det ordet fullkomnare här betyder egentligen stigfinnare. Den som visar vägen till målet. Han har visat vägen som vi har att gå till målet. Inte genom att, så att säga, bara skicka stentavlor till oss med instruktioner. Utan genom att själv gå för. Och vi följer efter. Vi är efterföljare. Han måste fullkomnas på något sätt i vårt ställe och för vår skull. Tanken återkommer i femte kapitlet. Vi ska läsa där också. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats, där har vi ordet igen, när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Nu kan vi något förstå att det är nåd också i den här versen som vi förut kanske tyckte var svår. Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Låt er föras till målet. Ty er himmelske fader är målet för ert liv. Jesus Kristus har gått före och vi vandrar efter. Hur går det till då, säger vi? Ja, på den punkten är Bibeln väldigt konkret. Gå du och gör sammalunda, läste vi förut ifrån altaret. Texten om den barmhärtige samariten. Idag kanske vi, om vi skulle översätta det till modern geografi, talar om den barmhärtige palestinien. Ty Samarien är ju en del av Västbanken. Och det var samma fiendskap mellan judar och samarier på den tiden som det är idag. Det kanske ger oss en liten profil på hur nästan revolutionär Jesu liknelse är. Gå du och gör sammalunda, säger Jesus. Och vi som är goda lutheraner, vi ryggar baklänges lite och säger, men det är ju gärningslärare. Nej, det är det inte alls. Inte på något sätt. Det är inte så att du blir välbehaglig i Guds ögon för att du gör det här. Men Jesus anvisar en väg för oss. Han säger, börja att betjäna din nästa. Då kommer Herren att se till att du börjar röra dig mot målet i ditt liv. Det är inte så att Gud sitter i himlen och räknar hur många människor per vecka som du hämtar upp ur diket och fraktar till ett härberge. Och om du kommer upp i 10 per vecka så blir du godkänd och får vara med i himlen. För då var det gärningslära. Utan det är kanske mera realism att säga så här. Ja, du plockar upp någon ur diket, sätter honom på din åsna och börjar frakta honom till ett härberge. Och så kanske det inte alls går så bra som du trodde. Han som sitter på åsnan kanske plötsligt sparkar till åsnan, så åsnan springer iväg och där står du utan både man och åsna. Han knyckte åsnan och försvann. Sånt kan ju också hända. Vi lever i syndens värld. Eller det kan hända att du hade de bästa avsikter och så blev det inte alls som du trodde att det skulle bli. Sånt händer också när vi engagerar oss i varandra. Inte därför att den andre var så omöjlig, utan därför att du inte visste hur man skulle göra. Vad händer i den situationen? Jo, vi blir beroende av Gud. Vi måste gå tillbaka till Gud och säga, det här gick inte alls efter mina ritningar. Och Herren ler varmt och gott emot oss och säger, kom mitt barn, ska jag trösta dig. Kom mitt barn, ska jag upprätta dig. Kom, ska jag ge dig en ny vilja att tjäna din nästa igen. Det här är mitt sätt att fostra dig, förstår du. Du är på väg mot ett mål. Jag har redan satt dig på löparbanan. Och din enda uppgift är att fullborda ditt lopp. Vi är inte alls intresserade av resultatet. Det ligger i mina händer, säger Herren. Men jag längtar efter att du ska börja att, så att säga, följa efter mig. Och i den efterföljelsen, vare sig det går bra eller dåligt efter mänskligt mått, så handlar Herren. Hjälparen är där. Och han hjälper oss att nå vårt mål med livet genom allt det som sker. Vare sig vi tycker att det gick bra eller dåligt, så är hjälparen där. Och vi ska sluta med att läsa ett ord ur Romarbrevet 8. 28:e versen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Du vet, gamla översättningens ord för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är också en fin översättning. De kompletterar varandra bra. Herren hjälper oss att nå det goda genom allt som sker. Glädje och sorg, framgång och motgång. Oväntade saker eller väntade saker. I allting är den heliga ande där och förbereder vår vandring på väg mot det mål som är Gud själv och som Gud har satt upp för var och en av oss. Fast vi har lite olika vägar till det målet. En personlig väg. Hjälparen hjälper oss. Ibland blir vi så duktiga, vi kristna, så vi får för oss att det är vi som hjälper Gud. Och då kan man undra, vad ska vi med hjälparen till? Ja, det är helt fel perspektiv. Gud kan göra allting mycket bättre själv. Men han ger oss uppgifter därför att det är något som formar våra liv. Att han sen kan lägga sin välsignelse i de uppgifter han ger oss så att det också blir till glädje för andra. Det är ju något stort och fantastiskt och underbart. På det sättet hjälper han oss att nå målet, och han låter också andra nå målet på samma gång. Det är en underbar herre vi tjänar. Låt dig föras till målet av honom, ty han är själv målet för ditt liv. Nu ska vi tacka och be. Himmelske Fader, vi gläds åt att du är ljus och inget mörker finns i dig. Att ditt ord är nåd, utöver nåd. Av din fullhet har vi alla fått. Ditt ord innehåller så stora skatter, sån ljuvlig tröst och en sån rikedom av vishet och kunskap och glädje. Herre, vi vill lära känna dig. Vi vill fullborda vårt lopp. Vi längtar efter att få se dig sådan som du är. Vi tackar dig, Fader, för hjälparen, den helige Ande, som bor i våra hjärtan och som ska föra oss hela vägen fram, ända till målet som är du själv. Vi ärar dig i Jesu Kristi namn. Amen.